Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Vad blir det för mod?
Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Wagrell. Podden där vi alltså pratar om mod. Med mig i den här veckan har jag Karin Sollenberg.
Hej!
Hej, välkommen.
Tack.
Vad heter det? Du är komiker, kollega till mig. Mm. Från Jönköping. Du har kommit hit från Jönköping av alla ställen.
I know.
Så jävla stort av dig. Där du har en klubb, eller hur?
Ja, jag har en klubb.
Mm. Den heter?
Den heter Juck, Jönköping Underground Comedy Club. Mm.
Mm. Där har jag kört ett par gånger, tror jag. Jag har kört där, på Sifi Hov.
Ja, precis.
Mm. Men det är väldigt roligt, dit kan man gå. Är det något mer? Kan man se dig någonstans i sommar?
Ja, jag har inte jättemycket i sommar, men Lund kanske 5 juli och Grinden kommer det ju typ 11 juli.
Mm, kul. Jag ska också till Grinden någon gång i juli. 5, 6, 6, 5.
6, 5.
Da-na-na-na. Kolla upp dig själva om ni vill. Det är Göteborg ju, som Grinden stannar på. Men kul, välkommen hit. Du gillar ju mod, vad jag förstår.
Ja, alltså gillar. Jag visste ju att du skulle ställa den frågan. För du ställer den till alla som är här. Och då är jag så här, jag vill helst inte skylta med att jag är så jävla modnörd.
Ja.
För att jag är modnörd på det sättet som typ så här, killar som gillar band är musiknördar.
Mm.
Att man är så här, någon bara, ah, men jag tycker typ den här mördaren är lite intressant. Jag bara, vad stod på hans bokhylla typ i sovrummet.
Ja.
För det har jag, men.
Exakt.
Jag är hemskt på det sättet.
Jag fattar precis vad du menar.
Och nu när det är så här trendigt med
jag kan också
true crime så jag säger bara, ni var inte hemma hos er mormor och läste Veckans brott i Allers från när jag var 7 år. Och de sa bara, läs inte det där, du kommer må dåligt. Och man bara,
I already do. Ja,
nej, men
jag kan också känna lite såna folk bara, nej, men jag gillar verkligen så här, jag är jätteintresserad av seriemördare typ Ted Bundy. Man bara, om det är din referens. No. Jag vet, så man blir ju en tönt. Kan du prova lägga? Vi har nya mikrofoner. Jag ska säga det till lyssnarna. Det är nya mikrofoner. Vi kommer ha lite testningsgrejer med dem. Det är ju någon sorts headset. Vi ser ut som att vi jobbar på ett callcenter på 80-talet, du och jag.
Ja.
Lite
det är
också
så sexigt.
Mm, det är lite så här sex, vad heter det? Telefonsex känsla.
Heta linjen i grejen.
Inte på mycket med mig, för jag har ju precis gått upp ur sängen. Men du har ju fixat håret lite smink fräsch.
Så, men har hört att de flesta killar typ, man bara beskriver din så här drömoutfit. De bara, men det är en tjej i typ mysbyxor, så har hon så här ingenting under.
Uh-huh.
Så jag känner att
they love me then, för jag har typ
de älskar dig.
Jag ska inte säga något mer. Men vad härligt att känna på det sättet. Men kan du prova att lägga den här sladden bakom axeln?
Ja, just det.
Testa det en gång.
Så.
Ja, vi testar den.
Känns det bra för dig?
Jag vet inte. Vi får se. Nej, vi bara kör på det här nu. Det kan vara att det är skitstörigt det här avsnittet. Men jag hoppas inte det. För det här avsnittet kommer ju handla om Knutby.
Gud.
Och du har ju en viss relation till Knutby. Visst är det så?
Ja, alltså det här har ju förföljt mig i typ 14 år. Mm. Och jag är så glad att någon äntligen vill lyssna på mina så här utläggningar och mina konspirationsteorier. Inte bara mina, men. Mm. Mm. Jag är eld och lågor. Mm. Över det här.
Ja, men det känns skitkul. Och det känns också det ser ut så passande att du kommer hit från just Jönköping.
Det finns en backstory till också.
Finns det? Fy fan vad härligt. Ligger Vaggeryd i närheten av Jönköping?
Ja, men det kan man väl säga. Ja. Eller liksom Småland. Allting ligger nära där, alla de här små
ja.
Gudsligheterna, hålorna.
Mm. Eller mer där Gud faktiskt bor. På riktigt.
Där Gud bor enligt...
Allegedly.
Ja, ja. Precis.
Vad heter det? Jag ska säga en grej. Det här är sista avsnittet för liksom så vårsäsongen och nu kommer vi komma in på en sommarsäsong efter som jag eller någon kommer göra med avsnitt där jag delar upp lite stora mördare som kör. Så första kommer vara Ted Bundy tror jag faktiskt. Mm. Vi kommer köra den. Man känner ju så här, ja,
men det måste man väl.
Ja, man måste ju. Man måste ju köra Ted Bundy någon gång och nu tycker jag det passar skitbra.
Han är ju fascinerande.
Ja, naturligtvis. Mm. Mycket. Så jag kommer köra några sådana klassiska och så kommer jag dela upp dem i delar så kommer jag köra dem i sommar Casa Need a Break. Men det är väldigt kul att göra den här podden. Det är fruktansvärt roligt. Mm. Men jag ser fram emot att bara läsa om mord för mitt höga nöjes skull. Du vet. Alltså, jag laggar lite som det är just nu eftersom det tar
men,
en tid idag.
Men Knutby kan ge dig en nytänning.
Ja, det kan, alltså, nej men, det gjorde det faktiskt. Ja. Det var väldigt, alltså, för att det här kanske blir ett pladdrigt avsnitt för jag har inte skrivit en liksom, ibland skriver en berättelse ganska tydligt för mig själv eller så. Men eftersom det känns som att jag kan det här så himla tydligt så har jag mest stolpat upp det lite grann.
Du tror att du kan.
Ja, exakt. För du har ju extra information som inte jag fick innan. Eller som inte jag fick innan, som inte jag hade innan.
Det finns ju en officiell story.
Mm. Mm.
Och sen finns det...
Flashback-storyn.
Könstigheter.
Ja.
Och de ska vi gegga i.
De ska verkligen, jag är jätteintresserad av dem. Som sagt, jag såg nu när jag satt och researchade att så här... nej, men att det fanns en jävla bra serie i tidningen Paragraf om det som jag bara tänkte det här ska jag inte läsa vidare på för det är det här som Karin kommer ösa över mig nu.
Ja, typ.
Mm. Lite så. Nej, men vi drar väl igång det här schabraket helt enkelt. Är du redo?
Jag har aldrig varit mer redo.
Vad obehagligt.
Ja, det är lite konstigt. Jag har längtat efter det här.
Mm, mm.
Det är jag som har bjudit in mig själv. Kan jag få komma och bara prata om Knutby?
Men jag blev jätteglad av det. Nej, men det var inte, vi satt ju och pratade om det backstage på just Juk.
Ja, just det.
Mm. Så riktigt så var det ju inte riktigt.
Nähä.
Men ändå himla kul att du är här.
Ja.
I alla fall. Jag kommer bara gå igenom det här nu. The official story. Hela grejen bara.
Yes. Jag ska försöka typ inte säga bara, åh nej, gud, så hände inte. Jag väntar till sen.
Mm, gör det, precis. Mm. Men avbryt precis när du vill och säg vad fan du vill. Det är bara kul. I alla fall, 10 januari 2004 så rings polisen till Gränsta i Knutby utanför Uppsala. Då bor jag i Uppsala för övrigt. Jag var ganska nära skiten. Den här natten så ligger pastor Helge Fossmo i sin sons rum med sina två barn. När jag läser det, obehagligt, för han ligger alltid med dem han sover med, förutom just i natten.
Men
sina två barn. Mm. Precis, han ligger i sin sons rum. Ibland står det med hans son. Men han säger i någon intervju med mina två barn, varför väcks inte mina barn?
Men har han inte tre barn?
Jo, men jag tror inte en av dem sover ett annat rum.
Ja.
Grannfrun som heter Annette Linde eller kallas Nettan är hos sina föräldrar den här natten. Vänta nu. Jo. Det som händer är i alla fall att en man som heter Daniel Linde, han ligger och sover i sitt hus bredvid Helge Fossmo. Ett hus bredvid Helge Fossmos hus. Han ligger och sover i sitt sovrum. Han har sin sovrumsdörr låst för att han bor med en annan familj som har barn. Han vill inte bli störd på natten så han har den dörren låst.
Rimligt.
Knackar på mitt i natten och när han öppnar står där en maskerad person som skjuter honom två gånger. En gång i kroppen och en gång rätt i fejan. Jag tror det tar i halsen någonstans. Så han faller ihop. Coolt av honom, lyckas ringa polisen själv. Men hans inneboende, eller de han är inneboende hos, kanske man ska säga, vaknar ju. kommer upp och tar över samtalet efter en liten stund. Men
ja. Är de där när han ringer SOS?
Vilka?
De som kommer till hans...
Nej, grannen, nej, precis. Det sjuka är att... Nej,
alltså, det är så weird.
Ja, det är det faktiskt. Jag tänkte på exakt samma grej utan att ha läst den här... för den här grannen, eller för han som bor i samma hus då. Han kommer in under tiden och han beskriver det här som att han ser sin skottskadade vän ligga där och han förstår inte vad som har hänt. Tar telefonen, säger att hans vän är blodig, springer över och hämtar pastorn som kommer och kutar över då till grannen som följer och hoppar in i ambulansen och följer med till sjukhuset för han är så oroad.
Pastorn?
Mm, pastor Helge Fossmo hämtas alltså direkt då. När de har ringt SOS så springer den här grannen över, hämtar pastorn som kommer dit och bara, oh my god, så när ambulansen kommer så är Helge där, hoppar in i ambulansen och åker med till Akademiska sjukhuset.
What the fuck?
Under tiden så säger han så här, skickar han upp den här Daniels inneboende, eller han, familjepappan.
Heter han då?
Jag vet faktiskt inte det. Nej, jag tänkte han ändå en person.
Bara måste sticka in. Mm-hmm. Har du lyssnat på inspelningen av larmsamtalet som Daniel själv ringde till SOS?
Ja, det var så äckligt för att det låter så blodigt.
Det bubblar ju liksom blod ur käften på han.
Ja.
Sen när hans kompis då får ta över luren, då säger han, vem är det jag pratar med? Det tycker jag är konstigt.
Till, nej men det har jag inte hört.
Till larmcentralen. Alltså,
aha.
Det borde han ju, ja.
Har fattat jag såklart.
Nej, men jag
bara kanske chockade för sig.
Tänkte han att de ringde till någon annan? Eller liksom, nej, skitsamma. Vi kommer till det här sen. Det är så...
Jag vill också säga att jag har ju sagt att jag inte ska ta upp svenska mord, men kom igen, det här är Knutby. Låt mig.
Har du sagt att du inte ska det?
Ja.
Varför lyssnar jag aldrig upp på vad du säger?
Nej, men det kändes dumt när jag tog upp Anders Eklund faktiskt i efterhand. För att det, jag tycker synd om Englas mamma och jag tycker inte någon ska behöva höra mig sitta och tjabbla på om det här. Och när det gäller Knutby så tycker jag såklart att det känns lite jobbigt för deras barn.
Mm.
Men... Det är Knutby.
Och det är så
jag vet inte
mer.
Vad jag ska säga mer än så.
Det är så mycket mer än mord.
Ja,
vi måste
verkligen
prata om det här.
Ja.
Go on.
Men jag har den tanken i bakhuvudet. Det ska ni veta om. Och tycker ni obehagligt kan man stänga av. Hur som helst. I alla fall. Den här han som bor i samma hus som Daniel skickas över för att säga då till pastorns fru att så här, jag åker med till sjukhuset. Så han går upp, knackar på sovrumsdörren, men hon öppnar inte och han tycker det känns lite pinsamt. Men han går in och då ser han att hon ligger i sängen med täcket uppdraget till pannan.
Mm.
Mm. Och där ligger hon skjuten till döds.
Och det ser han?
Ja, det är någon sorts blodpöl. Liksom. Det har liksom så här extrema mängder blod som har kommit från den. Men jag tror att han till slut drar ner täcket, men jag är osäker på hur det där går till. Hon är i alla fall skjuten genom täcket bland annat.
Mm.
På sjukhuset så får pastorn veta då att hans fru är död.
Det är på sjukhuset han får veta det?
Mm, så säger polisen, din fru är död. Polisen frågar också om han vet om det finns någon som är ute efter dem. Nyspaus.
Vad blir det för mord?
Och nu kommer det bara vattnas i ögonen. Varför jag...
Det är lugnt. Ta lite mordgrogg.
Ja. Ja, vi dricker ju Fanta och rödvin just nu.
Ja.
Mm.
Jag har tagit med mig det.
Berätta varför.
Nej, men jag läste att GV skulle släppa ett kändisvin. Då tänkte jag så här, det ska jag köpa och ta med mig och bjuda Johanna på. Visade sig att det hade inte släppts än. Köpte jag vanligt rödvin. Tänkte jag, gör vi en Tinto de Verano. Blandar 50% rödvin, 50% citron eller apelsinläsk. Så som jag är i typ Spanien eller whatever.
Mm. Fanta helt enkelt.
Fanta är ju en väldigt mördig dricka.
Ja, tydligen. Det hade inte
jag ska säga, det här är ju liksom, det är väldigt morbid eller vad man ska säga. Men både Anders Eklund då... som drack Fanta och käkade pizza efter mordet på...
Just det.
Ja, Engla. Och sen även Mantorp-mördaren. Dubbelmördaren som är från Mullsjö. My home.
Ja, din homie.
Home, håla. Jag bara, home. Ja. Nej. Men så att det visar sig att vuxna män som dricker Fanta Kanske man ska hålla lite extra koll på. Då har vi alltså blandat 50% röven, 50% Fanta, så det dricker vi. Och det är en mordgrogg som jag har hittat på.
Kul.
Gott.
I alla fall. Han får veta att hans fru är död. Polisen frågar också om det finns någon som är ute efter dem. Och då svarar han att Sara, en tjej som har ett barnflicka hos dem, har försökt döda frun med en hammare tidigare. Hans fru heter alltså Alexandra Fossmo.
Kallas Sanna.
Helt korrekt. Hon har försökt döda frun med en hammare tidigare. Därför har hon fått flytta från Knutby och tillbaka till Vaggeryd. Kommer ifrån. Man åker till Vaggeryd, arresterar flickan, den här barnflickan, Sara. Och då erkänner hon ganska omgående och säger, jag har gjort det ensam, det var ingen annan inblandad.
Det är det första hon säger typ.
Tillbaks till huset då, i alla fall. När kriminalteknikerna kommer dit till huset då, där Sanna har blivit skjuten och dödad, så känner de igen sig. Därför de har varit där tidigare, nämligen 18 december 1999, när pastorns första fru Helen dog. I någon sorts freak accident.
Vadå? Hon skulle ta ett bad? Vad menar du?
Ja, nej, men det är klassiskt att just fruar dör i freak accidents i sitt hem. Det är
de
så
kan
konstigt.
Ramla för en trapp.
Ja,
de kanske...
Gå in i dörrar stup i kvarten.
Det är för tokigt.
Det är inte klokt hur de håller på. Pastorn... Då var det i alla fall, så här var det i alla fall. När Helen dog så låg pastorn magsjuk med sin familj i alla fall. Så han hade gått och lagt sig, lyckats somna ifrån. Det vaknade på morgonen och en granne kommer dit och frågar, skulle hämta dem på något sätt. Frågar då, var är Helen? Och han säger, nej men hon kanske är på toa då. Och så slutar liksom inte kranen rinna riktigt. Så de försöker banka och fråga sig, Helen hur mår du? Men det är låst från insidan såklart, för det är en toalett. De kommer in i alla fall, för det är en helt vanlig toalett låst. Det är ju bara att låsa och låsa upp från utsidan med en sax eller någonting.
Just det.
Pincett rekommenderas för er som behöver låsa.
Jag brukar köra sån matkniv från bara.
Smart. I alla fall. Då ligger Helen död i badkaret med en fraktur på vänster sida av huvudet.
Följdfråga på detta. Grannen som hittar Helen. Visst är det samma granne som sen hittar Alexander?
Det har jag faktiskt ingen aning om.
Då kan jag berätta det för dig att så är det.
Shit, är det så? Fy fan vad sjukt.
Vi kan kalla honom Samuel.
För det är Samuel, ja. Det är han heter. Det visste jag ju helvete. Okay.
SF. Precis.
Sjukt. I alla fall, i hennes blod så hittar man dödliga mängder dextropropoxifen. Men det hittar man alldeles för sent. Då har man redan sagt att det här var en olycka. Dextropropoxifen är en väldigt stark smärtstillande som Helga äter för sitt ryggont. Så man förstår inte hur hon har fått i sig det. I hennes mage hittar man liksom inga rester av tabletter, man hittar inga rester av någonting egentligen. Så man undrar hur hon har fått i sig det här. Helga har också diabetes, men man testar inte för insulin.
Hur menar du då?
Att trycka in någon insulin är ett ganska bra sätt att göra någon medvetslös. I alla fall, frakturen passar inte med det här duschhandtaget som man tror att hon har ramlat på. Utan, för man tror då, när man ser den här frakturen, hon har stått i duschen, hon har blivit lite vimmelkantig.
Men hon har ju nattlinnet på sig.
Exakt. Så man tror ju att hon ska ha tagit livet av sig med de här tabletterna. Anledningen då.
Ja, just det.
Och då i det har ramlat på det här duschhandtaget.
Säkert.
Ja, precis. Men det är vinkelmässigt så stämmer inte det.
Nej.
Så det kan man ute, liksom, det har de förmodligen inte gjort. Däremot så kan det passa med en hammare. Hammare, känslig igen.
Det här är någonting som... gud, det var så.
Right.
Funkade första gången. Kan det väl funka igen? Nej, okej. Okay. Det gjorde det inte.
Nej.
Oh my god.
Så, i alla fall. Just det, vad fan ska jag säga nu? Men det är i alla fall skrivet som olycka. Man lyckas aldrig knyta det här till Helge, men så var det i alla fall då. Och det känner de här kriminalteknikerna igen och blir då så här, guys, kolla in pastorn, för att det här är rätt orimligt.
Ja, det känns lite...
Det var ändå en konstig olycka.
Dessutom,
tyckte de då också.
Det här kanske precis tänker säga nu, men obduktionsprotokollet.
Ja, det fixade han ju med när han gav det till föräldrarna. Ja, Helge tar obduktionsprotokollet, skriver om det och ger till hennes föräldrar, till sin frus föräldrar.
Ja.
Där det alltså inte står som något dextropropoxifen i blodet. Allegedly, enligt honom då, för att det är pinsamt om hon ska ha tagit livet av sig. Mm. Det vill han inte säga till hennes föräldrar. Det är en ganska bra ursäkt, tycker jag. Det är en snygg ursäkt. Ja. Och det är ändå så här, du går lite för långt när du mixtrar med obduktionsprotokollet. Lite det är att ta det för långt.
Var det med Tippex eller liksom, hur fan mixtrar man?
Det vet jag faktiskt inte. Nej. Jag vet bara att han gjorde, alltså att han gjorde
han
om det.
Han dolde det för dem på något sätt.
Mm. Man drar i alla fall från polisens sida igång en telefonavlyssning av Helge Fossmo. Då hör man honom säga ganska konstiga grejer. Min favorit är det här polisen försöker göra nu. Du hittar en anstiftare och det är så typiskt djävulen, för då är det Guds fel.
Vänta lite.
Mm, han ringer runt till olika medlemmar och ska vara lite så. Nu måste alla jobba ihop för att det här är faktiskt bara Sara. Och det måste vi verkligen komma ihåg. Och Åsa då, som är sektens informella ledare, hon blir så stressad av det här. Han kallar henne Tirsa, men säger det. Tirsa blir så stressad av det här såklart. Så alla behöver skydda henne och hålla ihop det här. Sen ringer han också till Annette Lindén, som är gift med Daniel Lindén, som är utsatt för det här mordförsöket men klarar sig. Hans fru Annette har ju en relation med Helge.
Ja, det var det jag precis råkade säga.
Helt lugnt. Jag tror att de flesta känner till det här.
Helge.
Fruktansvärt knullig.
Han är så knullig.
Han knullar, ja, han knullar så mycket så att jag tror att det är därför han kom ut ur fängelse mest.
Ja.
Mm. Å andra sidan kan jag respektera. Vad heter det? Han ringer henne också och liksom är verkligen så här, jag skiter väl att hon är död, men alltså.
Han ringer Annette och säger det så.
Ja, och är så här, det är så jobbigt för det blir så dyrt nu och du vet, det här kommer kosta så här mycket, det kommer kosta så här mycket. Den här kommentaren, det är dyrt att dö. Haha.
Mm-hmm. Sa han så?
Ja.
Visst ringde han också typ försäkringsbolaget?
Exakt. Han ringer försäkringsbolaget. Han ringer försäkringsbolaget väldigt fort.
Mm.
Och liksom lägger av en... Alltså så här, bara, ja, min fru är död. Och de bara, jag kan få en dess personnummer. Han säger personnumret. Och de bara, oj vad ung hon var.
Ja, hon var typ 24.
Ja, hon var typ 85. Alltså...
Ja.
Fruktansvärt. Nej, det är fruktansvärt oavsett. Men det är verkligen... Och han är ändå så helt oberörd. Men 28, när man förstår då att Helge och den här Nettan som hon kallas har en relation, så grips de den 28 januari.
Just.
Och man har en presskonferens som mitt spirit animal, Elin Klang, har beskrivit som en stark händelse. Att de då avslöjar att han är intagen för att, och hon är det för att de har haft en relation och det här verkar vara mycket större än vad vi trodde. Liksom.
Och
på den här barnflickans mobil så finns det en kontakt som heter S. Det är en kontakt som hon ringde och smsade både innan och efter dådet, alltså i nära anslutning till. Och hon har också fått uppmaningar inför
S.
som hon tror är vidarebefordrade från Gud om att hon ska mörda.
Men Gud har ju en tendens att smsa mycket till folk.
Gud är ju inte en ringare, han är en smsare.
Många sms blir det.
Mm. Ja, det vet ju du är från Jönköping.
Ja, men man bara sluta spamma snälla.
Ja. Mm. Nej, jag kan inte komma på lördag. Kan du ta det lugnt?
Gud.
Ja, men då står ju sådana grejer som det första är ditt måste, det andra kan du göra av kärlek.
Av
och, då
kärlek.
Och då ska hon veta då att ja, men det första är att hon ska döda Sanna. Mm. Det är nummer ett. Nummer två är döda Daniel. Så.
Det kan du göra bara för att vara snäll. Den första måste du.
Första är liksom väldigt, väldigt... Mm. Den andra är liksom bara gulligt av dig om du kör på. Men det är så konstigt. Den här mobilen S sammanstämmer väldigt bra med Helges whereabouts.
Mm-hmm.
Men man vet liksom inte vem det är.
Nej.
Men man kan liksom koppla det till att han har varit där den mobilen varit.
Och det är någon typ av kontantkortstelefon, eller?
Mm. Och den ägdes innan av Sara, men den har tagits över av Helge. Men man har inget bevis för det än så länge.
Okej.
Jag tänkte ta lite om den här barnflickan Saras tid i Knutby.
Mm.
Hon kom till Knutby våren 2000. Förlåt, jag är ju sjuk. Eller sjuk, jag är förkyld.
Du är sjuk.
Så jag tänkte bara, jag hör nu att det börjar bli värre och värre. Men då har vi sagt det, skål.
Skål på det.
Mm. Hon kom i alla fall till Knutby då, våren 2001 på någon sorts prao från sin bibelskola som hon går på i Småland.
Jag har lite info på den.
Oh, kör!
Jo, men så här är det att nu är jag från Jönköping, lite Sveriges Jerusalem så. Mm. Jag känner ju många med frikyrklig bakgrund och det visar sig att jag känner folk som har gått bibelskola tillsammans med Sara Svensson. Mm. Utanför typ Aneby eller någon sån skit.
Korrekt kan jag säga då.
Ja, precis. Nej, men den här bibelskolan då, där är Åsa Waldau som är då hjärnan bakom den här sekten eller vad man ska säga. Ja. Det här är ju långt innan hon kommer till Knutby och liksom startar hela den här grejen. Hon är ju gästföreläsare på den här liksom bibelskolan då. Mm. Och där blir Sara Svensson hänförd av den här liksom föreläsaren. Och de finner varandra där. Och
just det.
Hon följer alltså henne.
Ja, till Knutby.
Ja, där hon startar en församling. Liksom. Mm.
Men som jag förstår det så startade ju Kristi brud eller Åsa Waldau den här församlingen början av 90-talet.
Ja, just det.
Mm. Och det här är 2001.
Ja.
Men då kanske hon kommer dit och föreläser. För sen så ber hon om ett utbyte typ i en månad. Och sen bestämmer sig för att hon ska stanna där. För Gud har sagt det.
Mycket sånt. Ja, men, alltså, min man har en frikyrklig bakgrund. Gud sa åt honom att han skulle flytta till Jönköping.
Aha.
Han gjorde det då.
Spännande.
Ja, det, är
det är så roligt att många frikyrkliga är så... Gud sa det. Man bara, nej men du vill. Vi alla känner så. Liksom, att man bara, åh jag vill jättegärna. Nej men det är Gud.
Gud vill det.
Gud säger till mig att jag ska starta en mordpodd och det får ni bara respektera. Alltså det är lite konstigt.
Ja, det är så konstigt.
Men också sagt, om det är så och man inte mördar någon så tycker jag toppen.
Det går bra.
Den grejen.
Nej, men så här är det. Att, så att Sara får upp ögonen för Åsa när hon föreläser på den skolan hon går på. Mm.
Så just det. Mm. När hon kommer till Knutby då så blir hon och Helge väldigt snabbt förälskade i varann. Men hon gifter sig med en annan man och hamnar väldigt snabbt i onåd hos Åsa och börjar brytas ner psykiskt av den här sekten på ett sätt som de gör kontinuerligt med olika människor. Grejen är att det finns lite olika varianter av hur det här går till liksom i ordningsmässigt. Beroende såklart på vem man frågar.
Jag känner att kronologin i det hela kommer bli vår största utmaning.
Ja, men det, som vanligt är det ju så de här sakerna som inte är helt klara. Men... för Helge säger ju att de blir för Helge säger att de blir förälskade och att det är därför hon hamnar i onåd hos Åsa för han säger till Åsa jag vill skilja mig och gifta mig med Sara. Medan Sara säger ju själv att hon kommer dit Åsa tvingar henne att gifta sig med en annan man som hon inte vill gifta sig med. Helge säger att han och då när hon klagar på det så säger Åsa att hon är fel och därifrån så blir hon nedbruten psykiskt och utestängd och hon får inte skilja sig och där börjar Helge säga att han kan hjälpa henne och då ska de börja ha sex.
Hon är fel.
Medans Åsa säger någonting om att Helge, det här var Helges grej helt, att han skulle ha den här själavården med henne. Så det är väldigt olika.
Jag var med på det här sen.
Men hon flyttar i alla fall in hos honom och hjälper honom med hans andliga strid genom att ligga med honom. Mm. Det är så det går till enligt alla. Det är liksom
det är ju väldigt,
det är en allmän syn, så var det.
Att bekämpa Satan, att man liksom knullar lite grann.
Ja. Alltså jag ska inte se, där har de inte fel. Alltså om man nu tror på hur ska vi göra det här, hur ska man må bättre? Ligga är ofta bra om det är
absolut.
Alltså, enligt samtycke. Nu med Sara så tycker jag att det är oklart hur mycket samtycke det är från början här.
Det är oklart. Det är tydligt att hon har någon typ av känslor för Helge liksom från början, men sen när det börjar komma till lite utpressning och hot och sådär.
Absolut hon har känslor för honom, men jag tycker inte det känns som en jämlik situation.
Nej, det gör inte det.
Och de har väldigt konstig syn på det här inom församlingen i alla fall. Enligt Helge, det man kan också skilja ut är att enligt Helge så är de kära i varandra, det är nummer ett, men enligt Sara så är det en andlig strid och det är nummer ett hos henne. Så att det är liksom, hon är också kär i honom, men det är olika vad man ser som vad är upphovet till att vi ligger med varandra. Och det tycker jag gör att man kan fråga samtycket här.
Eller bekämpa Satan.
Ja, som du måste göra.
Ja.
Så att det är väldigt olika tycker jag. I alla fall, de har då sex i samma hus som hans familj är i. För hon bor alltså där. Han bor inte i sin frus rum. Åsa säger då att det här är sjukast hon hört. Så det visste hon inte om. Men vi håller inte på det sättet i våran församling. Mm-mm. Men sen är det ju så att Åsa bor...
Fire.
Ja, för Åsa bor inte ens ihop med sin man längre. Utan hon bor ihop med en annan man som jag tror att det är Urban. Och hennes man bor med någon annan. Så inom hela församlingen så är det väldigt mycket någon sorts jävla nyckelparty ständigt.
Det är ju lite så här att det, Gud vill ju gärna inte att man skiljer sig.
Nej.
Nej. Men ibland så, så dör ju folk och då kan man ju tänka sig att man får gifta sig med någon annan.
Ja.
Annars får man ju liksom bara ha en bättre anledning, till exempel att Gud vill att man ska utkämpa en andlig strid.
Att det ska finnas mer kärlek mellan två människor.
Det är ju väldigt mycket knull till höger och vänster. Visst är det så här, grannen, alltså Nettan, som är gift med Daniel som blir skjuten i ansiktet och i bröstet. Nettan har ett förhållande med Helge som är gift med Sanna som också blir skjuten, som har ett förhållande med Sara som är utstött ur sekten i princip när det här händer. Åsa som är hjärnan liksom i den här sekten, hon har ett förhållande med Urban, tror vi. Och Åsas man Patrik, han har ett förhållande med en kvinna som heter Maria, så att det är ett väldigt...
Och Nettan är Patriks syster.
Nej, gud! Det hade jag glömt.
Så att det är en jävla... Det är en soppa. Ja.
Vi fortsätter koka soppan. Jag öppnar en öl här nu.
Kör på. Jag tycker det känns mycket... Det här är ju fredag. Så att om ni lyssnar på det här på måndag, känner ni fredagskänslan. Men situationen för Sara kommer i alla fall bli väldigt, väldigt svår. Hon blir nedbruten psykiskt ordentligt. Mm. Och under en period får hon bara träffa Helge.
Man vill inte hamna i onåd hos Åsa.
Nej, vilket hon har gjort.
Ja.
Och Åsa har då sagt att hon har på något sätt syndat mot anden. Och det är det värsta man kan göra, för då hamnar man verkligen i helvetet.
Det är bra.
Nej. Så på något sätt så...
Oklart vad
man just här så har Sara väldigt svårt. Mm. Ja, jag tycker det är svårt. Men så fort de ska försöka förklara något så förstår man ju mindre. Alltså, i alla fall, efter att hon har försökt döda Sanna med en hammare då, vid första tillfället när hon försöker döda Sanna med en hammare, då får hon flytta hem till Vaggeryd och då flyttar hon hem hos sin pappa som hon har bott med hela tiden.
Pappi.
Helge fortsätter dock ha kontakt med henne. Och till slut så kör hon på med planen, för han är på henne ganska mycket. Mm. Frågar ofta, kan du tänka dig mörda? Kan du tänka dig mörda? Hon säger nej. Ända tills hon säger ja. Och när hon kör på, när hon tänker, okej, men nu gör vi det här. Så först så börjar hon gå fram till folk som hon tycker ser allmänt skumma ut i Småland. Och man bara, alltså det är så frikyrkligt. Man bara, du är så fel
ute. Det finns ingen som ser skum ut i Småland.
Jo då, ute i skogarna ska du se. Där är det en del.
Vaggeryd, jag är inte där så ofta. Känns skumma där.
Kommer du ihåg en gång när Oslipat var på Sofiehov, där ni också klubb. Då kom det dit väldigt mycket nazister från Jönköping.
Men
som jag tror att någon av dem var lite sur på Simon Järnfors. Vi fick vänta där nere tills de hade gått.
Oj.
Så det finns nog
lite grann. Det finns skumma människor i Småland. Glöm allt
jag sa. Ja, backa. Men också så typiskt så en sån oskyldig frikyrklig person och bara... Du ser ut som en läskig människa. Har du ett vapen?
Alltså, det här är så jävla orimligt. Ja. Jag ska hejda mig och vänta på min tur att prata mer om hur jävla orimligt det är.
Ja.
Att en liten jävla frikyrkobrutta från Vaggeryd, hon är typ 24-25 bast.
Ja.
Bara ska ut och fråga random skummis efter ett vapen.
Ja, det händer ju inte.
Vem fan gör det? Och vilken random skummis har ett vapen att sälja?
Nej.
De flesta inte.
Nej. Alltså det är så konstigt. Sen åker hon till Stockholm och går omkring och gör samma grej. Och där hittar hon såklart vapen. Det är inte svårt. I Stockholm finns det ju vapen. Det vet
är
väl
det
alla.
Skitlätt eller? Jag tycker också det är konstigt.
Jag vet inte. Jag vill liksom inte tänka på det.
Hon går typ till Plattan.
Mm.
Frågar Lodis här. Bara, hej, kan du sälja ett vapen till mig?
Ja. Men där kan jag tänka mig att man hittar ett vapen. Men hon blir lurad två gånger. Så två gånger så blir hon lurad på sina pengar.
Ja.
Och det är så ena gången får hon ingenting.
Arvet efter så här, hennes döda mamma som går åt.
Hon har lite sparpengar och det är exakt det är arvet efter hennes
mamma. Så jävla sad.
Mm.
Gud.
I alla fall, hon betalar med sina sparpengar. Men sen då, tredje gången, så lyckas det. Då hittar hon en man som, han visar henne också hur man gör. Han tar ut den i skogen och visar hur man skjuter.
Visst är det så att han också erbjuder så här logi? tre nätter så, här, så bor hon och går kurs.
Ja, det vet så. Jag faktiskt inte.
Nej, okej. Okay, jag väntar tills sen.
Men hejda den dig. Mannen heter Farid Lamrani.
Han är från... Så heter han.
Ja, men enligt det här då. Han kommer från Marocko. Han hördes aldrig av polisen för han försvann till Marocko precis när det uppdagades. Mm. Han är tydligen en informatör till polisen också.
I know.
So it's all very weird. I det här stadiet ser man så här, förlåt. Förlåt, vart är vi i historien?
Nej.
Att hon ska på något sätt ha lyckats köpa vapen av en man som också lär upp henne. Och han är informatör hos polisen. Det blir väldigt konstigt.
Det är konstigt.
Sen kör hon i alla fall. Hon laddar den här revolvern, stannar i Almunge som ligger utanför Uppsala och laddar den här revolvern mitt i natten. Hon är också på en ljuddämpare. Vilket också är så här, hur kom du på att ha en ljuddämpare? Människa. Hon går in via tvättstugan i Helge Fossmos hus. Mm-hmm. Går in i Alexandras sovrum och skjuter ett skott i kroppen, alltså höften, genom täcket först och sen två skott i huvudet. Det här går på mindre än en minut. 04.32 skickar hon sms:et. Nu är det klart. Yes. Sen smyger hon iväg 50 meter ner för en backe och där bor då den här Daniel Linde. Han går in, knackar på sovrumsdörren. Han öppnar dörren och då skjuter hon i kroppen och i huvudet.
Det är jävligt iskallt.
Mm. Jävligt iskallt är det. Han trillar, alltså att hon inte liksom ballar ur efter alltså, första, tänker
hon
man.
Hon känns ju som den tjejen som skulle typ ha bara... kollapsat efter första skottet.
Exakt det jag tänker. Att man skjuter första och sen bara ballar ur.
Hon är ju så skör. Mm. Hon hade ju också brutit ihop liksom, när de testade revolvern i skogen med Farid Lamrani.
Aha, okej.
Okay. Så att då, för att den smällde så högt och hon tyckte det var så otäckt.
Aha.
Men sen gick hon iskallt då.
Ja, sen var det här inga problem. Så det.
Nej.
I alla fall... 1000 meter går hon sen. Runt typ huset.
Ja.
För att komma till sin bil. Mm. Sen kör hon mot Stockholm. Efter larmet kom in ganska fort då, eftersom Daniel klarar sig. Och det sätts upp avspärringar ganska snabbt. Och där blir hon stoppad. Men hon får passera spärren.
Ja, ja. För de bara, att, här var en söt liten flicka.
Ursäkta mig, jag är så himla frikyrka. Jag ska bara ner till Småland.
Jag ska bara hem.
Men jag tror att problemet var att hon inte pratade riktigt deras del. Jag kommer inte till det, skitsamma. I alla fall, hon åker ner till Småland. Åker hela vägen ner till Kalmar. Till Ölandsbron. Ja, och slänger vapnet i Kalmarsund från Ölandsbron. Och hon bor i Vaggeryd. Jag vill ändå att ni...
Det är ett bra ställe att slänga ett vapen.
Ja, men förlåt mig. Och hon kanske inte är helt med sig i huvudet. Jag vet inte. Nu har jag kört till Småland många gånger.
Ja.
Man är rätt trött på att köra när man kommer ner till Kalmar.
Ja,
man är
rätt
slut där. Ska man då också, som jag ibland ska, hela vägen till Öland, då är det liksom, det är en bit till. Om hon då ska till Vaggeryd.
Mm, det är en konstig väg.
Ja, det är en väldigt konstig omväg. Lång omväg för att slänga den i Kalmarsund där det finns jättemycket skog.
Ja.
Där man kan bli av med det vapnet. Men. Jag ska inte säga, så gjorde hon.
Ja.
Det kan vi inte säga någonting om, för de hittade det där.
Ja, det var också folk som såg henne slänga vapnet.
Ja.
Jag tror det. Att det var något äldre par.
Det kan ha varit, för det känns jättekonstigt att någon ska lyckas slänga någonting från Ölandsbron utan att någon ser det. Man, det är också... Kalmar är inte jättestort, men just Ölandsbron är det svårt att vara i fred på. Liksom.
Ja.
Alltså verkligen. Plus att alla är nervösa där, för det var så mycket självmord länge. På
Oj,
Ölandsbron.
Det var det också.
Hur som helst. Hon erkänner i alla fall då, allt det här. Och hon säger att hon har blivit uppmanad då av Guds sms. SMSen är raderade men hon återger dem efter minne. Alltså exakt. Ja. I april lyckas man återskapa dem och det visar sig då att ja, precis, hon minns dem exakt.
Hon minns dem exakt.
Ja.
Sara Vilken ångest får... hon ska ha haft över dem. Ja. Jag fan minns ordagrant vad någon säger till henne någonsin.
Nej men verkligen. Det måste verkligen ha satt sig hos henne. Hon får rättspsyk, 67 år. Efter det så blir det familjeboende och nu är hon fri. Man, som sagt, hon känns ju som att hon är supermanipulerad och känns jättehemsk i hela historien. GV tar upp en grej när han pratar om det här.
Som fan, jag tycker GV kan ingenting om detta, men kör.
Nej, men han säger en grej som jag tycker är ganska spännande ändå. Mm. Att han tycker att hon är nog mer skyldig än vi har sagt att hon är. Därför att hon är ändå så pass med att hon byter storlek på skorna.
Ja. Hon har storlek 38. 8.
Nej, alltså hon har väl typ mindre, men hon tar på sig ett par större skor.
Ja, för skorna är storlek 38.
Ja, precis. Så hon har inte det, men hon har tagit på sig ett par större skor och typ någon jacka som ska vara mörk. Och, alltså att han tycker att hon har planerat det här lite för iskallt.
Det är också lite konstigt för att det verkar också kanske uppgjort att hon ska erkänna.
Mm.
Varför ska hon då försöka dölja det?
Ja, exakt.
Hur?
I don't know. Helge får i alla fall livstid för det här till slut. Han erkänner ju inte någonsin under rättegången. Han har erkänt nu. Men han gjorde inte det då.
Du med, vad är det han har erkänt? Att han har...
Att han skickar med sms.
Han har skickat sms, ja.
Ja. Och han
säger
har,
hon att det är han som har skrivit dem?
Han har erkänt... Han säger ju... Han först sa han väl det och sen så sa han att det var Åsa som hade skrivit dem. Så han säger att jag var mer skyldig till det här. Men också Åsa. Med, typ mer. Mm-hmm. Så han tycker typ att Åsa har gjort... Det som ni tycker att jag har gjort mot Sara, det har Åsa gjort mot mig. Typ så har väl han hållit det lite grann.
Åsa.
Men han har också sagt att han absolut inte har mördat sin första fru Helen. För där känner väl att han kan klara sig. Men det, grejen är, jag köper, alltså det som är konstigt med Helene-mordet tycker jag, utan att säga att jag vet, för nu är det svensk mord, så jag kan inte, det här är bara olika teorier. Det som man kan tycka sticker ut lite är att han börjar med att försöka skylla på Åsa Valda och även där. Och det tycker jag visar på att det inte var en olyckshändelse. Ja, det är det första han börjar med att säga. För han börjar ju med att drömma då att Helene ska dö.
Drömma kan man väl göra?
Ja, han drömmer det. Och då tycker alla, gud, alla som inte är från sekten och bara, åh vad härligt att Gud pratar med dig, tycker ju, men vad är det för konstig grej? Och då säger han, men det var Åsa som började med att säga att hon skulle dö. Och då började jag drömma det, för hon hade sagt det. Du vet, att det är det som är liksom, ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så jag har ju fattat det som att dels ska Åsa ha förutspått att Helen skulle dö, men också ska Helge ha sagt till folk att han... Att han liksom har drömt hemska drömmar där Helen dör och sen råkar detta hända.
Ja, det alltså som jag förstår det så är det olika variation eller olika versioner. Alltså att Åsa har sin, där det är Helge som säger det, och såklart då medlemmarna i sekten eftersom de följer Åsa har samma bild, att det är Helge som börjar prata om att han har drömt det här, medan han säger, nej men jag började inte drömma om det, var Åsa som började prata med om att hon borde dö för hon ställer orimliga krav på mig, och vi kommer komma till varför det är rimligt att Åsa tycker att Helene ställer orimliga krav på honom. Jo, för lite persongalleri tänkte jag.
Äntligen.
Sara då, så tänkte jag bara ta för som eftersom vi redan pratat om henne, barnflickan. Hon, det var inte så att hon var ingen barnflicka. Man kallar henne barnflicka överallt, men hon var liksom aldrig barnflicka, utan hon fick ingen betalning, utan hon sökte till Knutby och blev sen förskjuten av Kristi brud och fick då flytta in hos Helge, för att hon var den enda som kunde hjälpa honom med hans andliga strid, och alla andra hatade henne, hon ville bara träffa honom. Och då förväntas man hjälpa till där man är? För det är ju så att alla är tjänarinnor till den här församlingen.
Ja.
Så att hon bara hjälpte till i hushållet var liksom inte alls... Barnflicka är fel, helt enkelt. Hon var där för att ligga med Helge.
Ja, det var så.
Och det är därför, ja, precis, och det är därför jag känner kanske att det är lite dumt att säga på något sätt att hon... Att det var full av samtycke. Det känns inte rimligt trots att Sara själv säger att hon ville det på något sätt. För jag gillar inte upplägget.
Nej.
Alls.
Men säg så här, ja visst. Det här kommer låta fult, men samtyckesbrott kanske är det minsta brottet.
Ja, ja. Alltså, nej, men här, absolut.
Ja, men det är så jävla mycket manipulation.
Absolut. Jag ville bara liksom slänga in det. För jag hatar att vakna till meddelanden om, ursäkta mig. Men i alla fall. Helge Fossmo. Ska vi gå igenom honom lite också?
Alltså, ja, det känns som att man vill liksom så här bara prata om Åsa först, men...
Jag har sparat henne till sist för att hon är så jävla juicy.
Spara henne till sist. Och jag tänker att jag hoppas att de som lyssnar också liksom så här, man har ju förhoppningsvis den officiella bilden liksom,
ja, ja.
Att man har liksom lite kvar. Så, ja, Helge.
Vi börjar med Helge.
Min lilla... Nej.
Nej. Ja, förlåt, han är så... Han är faktiskt...
Det finns ju en bok som heter Knutbykoden som är skriven av Eva Lundgren som jag har läst. Den är verkligen så här, åh, lille Helge, han får brodera ut.
Ja, men du vet så här. Konstigt.
Ja, det är konstigt.
I alla fall, Helge flyttade till Knutby 1997 med sin fru och deras två barn. Det är alltså Helene. Han känner Åsa sedan 1993. Åsa skulle då tala honom till rätta 1993.
Skulle hon det?
Mm. Alltså, för egentligen, Helge liksom är född 71, han, jag kan bara dra det först. Han är född 71, kommer från Värmland, Björneborg, uppväxt med mamma och syskon. Pappan var supersträng, men han drog väldigt tidigt. Classic daddy shit. Så trots väldigt konstigt utseende. Alltså man kan ju tycka att han ser ut normalt nu, alltså, men alltså han... tidiga bilder på honom är verkligen wow.
Sena bild också.
Ja, men sena bilder är ändå vanlig kille med litet ansikte. Tidiga bilder är oj. I och för sig, alla bilder från 80-talet på folk. Nej, jag ska
precis,
inte ge mig nu.
Men jag tänker han har den här störda blicken. Alltså han har ju någon typ av karisma som jag tror fängslar.
Ja, det kanske han har.
Jag tror det.
Jag har aldrig fattat det.
Det funkar på mig.
Nej.
Jag tycker han är jätte-unfuckable.
Ja, exakt. Men jag ska också säga, man får ju se ut exakt hur man vill. Man måste ju inte vara en snygg person. Det är bara det att han ser faktiskt lite speciell
ut. Men om man ska få typ ligga med snygga killar, eller vad säger jag?
Snygga tjejer.
Och killar. Och killar, ja. Absolut. Ja. Men i helgens fall, alltså om... Nej, han får tjejer som är utanför sin...
Sin liga, absolut,
så,
gud
jag.
Han börjar ju starkt där.
Ja. Sanna, nej, men, jävla pangbrud. Alltså.
Ja, och Helenas första fru var verkligen också out of his league. Alltså det går igenom hans liv. Hur som helst. Han var klassens clown, han hade lätt för att få brudar från tidigt. Från
tidig
ålder. Ja. Så, som ungdom blev han frälst. Alltså hans familj är inte alls religiös, men han blev frälst som ung. Går med i pingstkyrkan. Men när han blir lite äldre så bryter han sig ut, kommer in i Jaspis istället, som är någon sorts liten enklav av livets ord.
Vad heter det, sa du?
Jaspis.
Jaspis?
Ja. De är ganska, alltså det är en rätt sträng samma, alltså liten enklav, tror jag. Rätta mig om ni vill. Men i alla fall, 93 vill han komma tillbaka till pingstkyrkan då. Mm-hmm. Och då är det då Åsa får snacka honom till rätta.
Okej.
Och det gör hon. Med besked. Så... Han blir ungdomspastor där och 97 så flyttar han med sin fru till Knutby. Och det låter som att det är Helene som flyttar till Knutby, men han känner ju redan Åsa, så jag är fan osäker på det där. När han först kommer till Knutby så börjar
han
med...
Har de barn vid det här laget?
Ja, två stycken.
De har två barn.
De är så unga hela tiden också. Så man blir så, herregud,
man
två barn.
Man gifter sig så fort man fyller 18.
Ja.
Om man är liksom lite pingstig eller frikyrklig. För att sex utom äktenskapet är ju ganska frowned upon.
Ja,
det är inte okej.
Det är den grejen.
Så därför jag gifter de sig och får barn väldigt unga.
Ja, och det är därför också de ligger runt så mycket. Man är ju inte klar.
Nej,
det här är ju inte,
är ju inte ens
man tänker ju att den här församlingen, man bara, åh, det är vuxna, men det är ju inte. Det är liksom en helt vanlig liksom 20-årsfest.
Så är det. Fast man har liksom förskjutit ungdomen liksom typ 10 år för att man liksom gift sig när man är 18 och har typ 4 barn när man är 22. Liksom.
Men de är ju också, alltså så här... Sanna då som blev skjuten, hon är ju 20, ja 22 kanske.
Ja.
Jag tror Åsa är 30. Alltså du vet, de är inte... Det här är en fest med 20-åring. Herregud, det är som att någon åker och pluggar. Okej, back to the shit I was talking about. Han börjar i alla fall med sin hjälporganisation Aid for Nations.
Aid for Nations.
Ja, det är hans grej.
Det låter bra.
Ja, det gör faktiskt det. Det får man igenom. Det är ett bra namn. Under hösten 1999 då, så drömmer Helga att hans fru Helene ska dö.
Ja.
Och enligt Helga så planterar Åsa den här tanken. Mm-hmm. Och sen händer det här då som gick igenom med hela grejen. Och han säger också då i förhör efter att hon var väldigt deprimerad som kan ha tagit tabletterna med mening. Så han planterar också den tanken
han
hos polisen.
Han säger att hon var deprimerad.
Ja, han säger att hon var depressiv.
Tror fan hon, det.
Ja, för han har ju då... alltså så här, redan när han och Helene bodde i Kristinehamn och precis träffades, han säger att Helene är hans största kärlek i livet liksom. Men redan när han var där så var han runt och hade otrohetsaffärer.
Redan då?
Innan de, när de bara var förlovade. Och han kunde inte hålla det hemligt för Helene. Så då liksom ville han först inte, han ville bryta förlovningen, men hon var så här, nej, verkligen inte.
Okay.
De är ju så unga, de, ja, du nej. Vet. Så hans målsättning var då att inte vara otrogen mer. Men var ändå så att vi kanske ska göra slut. Ja, men
det är
gud,
bra
ja.
Att ha ett mål.
Ja, men det gick ju verkligen inte.
Nej.
Så till slut gifter de sig och då flyttar de i alla fall till Knutby i alla fall. Mm. Så när de gör det 97 så började de umgås med Åsa Valda och väldigt mycket.
Mm.
Och de hade en väldigt märklig relation. Där hon i egenskap av Kristi brud som båda har väldigt olika... Han har ju en bild av att de börjar prata om vem Kristi brud är och hon är väldigt så här, du vet, gud, lite den här, fan vad sjukt det vore om du sa att det var jag. Du vet den liksom. Och att han bara, okej, okay, jag tror att det är du, att han har haft kontroll över henne, liksom så här på det sättet. Medan hon då säger att han sa det.
Mm. För det här med Kristi brud, det är ju någonting som inom frikyrkan så brukar man se det som att Kristi brud, det är ju församlingen.
Ja, hela församlingen.
Hela församlingen.
Mm.
Och då börjar ju helt enkelt Åsa och Helge diskutera tillsammans om det kan vara så att, det kanske, att de inte menar församlingen utan att Kristi brud kanske är en person.
Ja.
Det vore ju askonstigt, men också kanske helt rimligt att det var Åsa.
Ja, jag tror att det kommer från Åsa. Jag tror att hon vill vara det. Jag tror alltså, att det händer sexuella fantasi framförallt. För
hon
att...
är så snuskig. Ja.
Mm. Jo.
Vem fan vill inte gifta sig med Jesus? I've seen a painting, he's gorgeous.
Mm. Ja, men typ.
Ja.
Ja, det, i alla fall. De hade en väldigt märklig relation.
Mm-hmm.
För att Helge skulle ge henne det Jesus inte kunde ge henne.
Ja, sex.
Ja, fast inte full on.
Nej.
Utan han var Jesus hand. Ja. Så han fick tillfredsställa henne med händerna.
Med händerna?
Ja, och ge henne komplimanger.
Ja.
De två grejerna. Så de umgicks väldigt mycket och ibland så fick han då...
kanalisera liksom Jesus kärlek till sin brud.
Mm. Men bara med händerna. Så hon måste ju ändå varit så här, nej, jag vill inte.
Nej, precis.
Mm. Och den här sexuella relationen började redan 99 medan hans fru Helene lever. Så därför känns det inte så konstigt om det var Åsa då som sa, jag tror att, för då kan säkert Helene bli så här, hallå, kan ni sluta hänga så mycket? Det här känns orimligt.
Ja. De har ju så här två små barn typ. Eller tre.
Det är två eller tre. Tre hade de va?
Tre kids alltså.
Ja, det kan
hon
de
är
ha
hemma
haft,
och han är ute och springer och tallar på henne hela tiden.
Mm.
Ja, kan man
men också i en ganska konstig relation mellan dem. Alltså, där är det ju mer Åsa som man bara, vad håller du på med? ja. Men ska vi, sen tänkte jag gå vidare lite med församlingen. Då har vi koll på Helges background.
Helge.
Vem han är. Han gillar färgen brunt, verkar det som.
För en brun?
Nej, jag skojar. Han bara ser så brun ut, tycker jag.
Ja, men han gör ju det.
Mm.
Han verkar gilla... Han gillar damer. Han gillar...
Ja, det gör han. Det gör han.
Ja, ja.
Han gillar damerna.
Ja.
Den här församlingen i alla fall, den startades 1921.
Mm.
Det är bokstavstroende. Och säger det ganska rätt ut. De försöker inte hymla så mycket.
Nej,
det här är en församling där man är väldigt tydlig med att ja, vi är, vi är hårda med grejer.
Bibeln är Guds ord.
Mm.
Ord för ord.
Ja, och vi är inte särskilt petiga med att vara så här politiskt korrekta. Det är många predikningar som är väldigt hårda. Det är mycket antifeminism. Alltså säger rätt ut att feminister är verkligen det värsta som finns.
Ja, men det, är lite...
det är mycket ligg med din man och låtsas att du gillar det. För att du måste göra det.
Ligg inte där som en pinne, vi säger något sånt.
Ja, och så här, säg inte nej.
Nej, precis.
För om Gud vill, om din man vill det, så är det din uppgift liksom. Och du ska gilla det. Mm. Och du dör om du syndar.
Du dör?
Mm. Det är liksom, det är grejen. Du ska liksom, du, om du syndar, så syndens straff är döden eller någonting, säger Åsa Waldau. Och det är väldigt mycket så, eller så hamnar man i rullstol eller så.
Just det. Mm. Och visst har hon en predikan också där hon säger liksom att hon bara så här, och en gång var det en kille som liksom
en kvinna.
Och sen så dog.
Nej, nej. Men den jag har hört i alla fall säger att hon säger, jag hade en väninna som levde i synd. Hon hade många män. Och jag blev arg, vred, säger de hela tiden. Vred på henne. Och så sa jag att du är inte säker eller någonting, för att du lever i synd. Hon trodde att Gud skulle skydda henne trots att hon levde i synd. Vad behöver du? Behöver du hamna i rullstol innan du fattar?
Ja, det är det.
Och sen veckan senare så kör kvinnan typ in i en bergvägg och blir rullstolsbunden för livet.
Ja. Mm. Har man kunnat kolla den?
Nej, det har man inte. Nej. Men det är en klassik. Lyssna på mig, för jag har sagt sånt här förut.
Gud, ja. Men hon kör också den här att det är en kille som dog 2 veckor senare efter att han hade liksom inte velat ta emot så här, typ Guds... Hon bara, så kan det gå liksom. Då dog han. Ja, men hon jobbar mycket med liksom skrämsel och hot och sånt, kan man väl säga.
Ja, det är en och att hon säger då så här, då blir det nästan som ett hot och det är ju inte rätt, men... Och sen säger hon,
men också lite gött och jag jobbar så.
Gina, man kan inte lyssna när hon pratar, för jag går på det. Jag tycker att när hon pratar så låter det ganska rimligt. Jag tror på henne.
Men hon har också den här liksom, förlåt, men lite så här psykopatrösten.
Ja.
Du vet, lite så här Johanna Möller, Arboga-kvinnan. Det är väldigt mjuk, flickig, lite så där småsexig, fängslande röst. Att liksom så här, om jag säger
och när hon börjar gråta så låter de nästan likadana.
Johanna, om inte du lyssnar på Gud nu så vet inte jag vad som kommer hända. Det kan hända någonting jättehemskt med dig kanske.
Ja, väldigt så.
Ja.
Har du hört någon gråta? Då låter hon exakt som Johanna Möller. Alltså, exakt. Jag vet inte. Och hon bara, men du behöver inte bli pitchig bara för att du ska gråta.
Ja.
Mm, i alla fall. Alla i den här församlingen har samma dialekt. Mm. Och sen de liksom skaffar sig när de flyttar dit. Så de pratar väldigt likt varandra. Det är någon blandning mellan skaraborgska och värmländska.
Och jesuitiska. Väldigt konstig slang där.
Ja, det är väldigt så här att man pratar med eftertryck, men också med en ganska utpräglad dialekt. Många är släkt med varandra, som jag har gått igenom. Och sexgrejen är superkonstig. Alltså, så länge man kallar det för Guds kärlek så är det typ okej.
Mm.
Precis som med andra sekter. Det man saknade i den här sekten, alltså för att folk var så här, det kallas för sekt, vi vet det precis när det hände, så blev det väldigt mycket shaming på medier som kallade det för sekt efter ett tag, för att det var inte okej, för vi har inga belägg för det, och du vet, man märker den. Men de har också en domedagsprofetia som har kommit fram sen i efterhand, som heter Tirsa-profetian, som då går ut på att Åsa Waldau är Kristi brud, a.k.a. drottning Tirsa, och där har hon skrivit som olika texter. Mm. Hon ockade Helge. Men förmodligen är det väl mest hon.
Så här, så man skrivit... var det väl. Att man lyckades aldrig bevisa att det skulle vara hon som hade skrivit det.
Nej, för sig på dator. Ja. Mm.
Men jag skulle säga att det tyder på att hon har skrivit det.
Ja, förmodligen är det ju det. Men man vet inte. Oavsett så har den här församlingen, den här Tirsa-profetian som de går efter, som är en slags domedagsprofetia som säger att snart ska alla dö. Nu är det snart ett slag här. Åsa Waldau är Kristi brud. Och
she's gonna marry Jesus.
Ja, och hon kommer behöva dö.
Hon ska hem.
Hon ska hem, och år 2000 så får hon då den här dödsdomen att hon ska dö.
Hennes
av
man
några andra pastorer, va?
Mm. Jag tror det är hennes man. Patrik som säger att han har fått ett tilltal från Gud när han sitter i sin grävskopa. Och så kommer han och säger så här, nu har Gud sagt till mig att Åsa ska hem. Hon ska dö. Där sätter hon sig vid datorn och börjar författa den här profetian.
Det är så konstigt. Vi måste pausa för jag ska snyta mig. Men vi hörs snart.
Ja.
Snytpaus klar.
Yes.
I alla fall, vad pratar vi om? Jo, jag tänkte att vi skulle gå in på Åsa Waldau nu. Jag tror att det är dags. Jag tror att vi är redo.
Det är dags.
För Åsa Waldau och Kristi brud, drottning Tirsa.
Mm.
Hon kommer till Knutby 1992. Då är hon precis skild. Så hon har alltså skilt sig. Den lilla skökan, som vi brukar säga.
Ja. Hon har varit gift innan.
Ja.
Jajamän. Mm. Hur gammal är hon vid det här laget?
Hörde du? Det vet fan inte jag. När är hon född? Men hon är nog väldigt ung. Alltså 20 bast någonting. Shit. För hon är ju väldigt ung liksom under morden och allt det där.
Ja. Mm. Nej, men är hon så ung då? Hon är ändå lite äldre. För jag bara tänker så här. Nej, förlåt. Kör. Du kanske kommer in på det här.
Nej, för jag tror faktiskt att vi ska googla det här nu.
Ja.
Paus igen.
Yes.
Åsa Waldau. Hon kommer till Knutby 1992. Då hon precis skild. Hon fick sluta också på sitt jobb som hon hade innan då när hon var gift med den andra mannen på grund av en konflikt där. Och den här hon jobbar i någon sorts barn- och ungdomsgrupp. Här hade du info, för jag läste bara att hon fick sluta PGA och så bara fattade jag, här är något juicy. Men jag har inte hittat, och du vet.
Jag vet. Hon blev avskedad för att hon hade lite inappropriate relationships med liksom ungdomarna i församlingen. Hon var lite för nära med många unga pojkar.
Mm.
Och hennes ledarskap och hennes predikning, liksom hennes coachning av de här unga människorna som ungdomspastor, det var väldigt sexualfixerat, skulle man säga.
Mm-hmm.
Absolut.
Och vi har hittat nu, hon är född 1965.
Ja.
Så när hon flyttade till Knutby så är hon alltså 85, 85, 95, 30 minus 3.
Ja, hon är 27.
Alltså hon var faktiskt lite äldre. Jag trodde att hon var väldigt mycket yngre.
Nej, hon är ju snygg.
Ja, alltså väldigt snygg.
Hon är riktigt, riktigt snygg.
Mm.
Och då flyttar hon väl in hos familjen Waldau, är det så?
Det gör hon säkert. Nej, det står att hon först flyttar in till sina föräldrar.
Jaha, okej.
Okay. Nej. Hon flyttar in hos familjen Waldau. Ja. Helt korrekt.
Mm. Och där finns sonen Patrik som i det här laget är 15 år.
Som blir hennes man. Ja.
Ja, som hon sen kommer att gifta sig med.
Mm.
Och lite otillbörlig närhet.
Och hon är sån klassisk sektledare. Alltså hon är sån himla... Alltså just att hon går på liksom ungdomar och barn. Hon ska ligga med män som är för unga. Hon ska liksom, hon ska liksom in och manipulera från väldigt tid. Alltså hon liksom... Alla de här grejerna känns som en sån klassisk sektledares utveckling.
Jag tror också liksom att de här unga människorna som hon är efter, hon hänför dem. Hon får ju väldigt mycket bekräftelse ut från liksom unga sökande människor.
Ja, som bara kollar på henne och bara wow. Liksom.
Ja, wow.
Vilken gudinna.
Wow.
Ja.
Fy fan alltså.
Det måste kännas som när jag går in på en rookie-klubb.
Touché.
Åh gud, jag är
hemskt.
I alla fall. Under, nu hennes morfar var Willy Säve som är en sån, han startade typ Pingstkyrkan i Sverige. Eller Fyrkyrkan.
Han är en sån mogul.
Mm.
Gillar det ordet.
Så hon kommer från liksom en lite stark liksom familj.
Ja.
Men hon drar igång den här döende församlingen i Knutby när hon flyttar dit. Det blir hennes grej. Och sen under några vårveckor då, år 2000, ska Jesus ha talat direkt med Åsa Waldau och omformat henne till sin like. Hon skriver så här. Det här är alltså från Tirsa profetiorna då, som hon skriver. Aha. Jag är konungarnas konung. Och du är himmelens drottning.
Det här säger Jesus.
Mm.
Ja, till henne.
Och några dagar senare så hör hon: jag hade dig i min tanke redan vid världens skapelse och jag har väntat på dig sedan dess.
Classic!
Alltså det är att man har så höga tankar om sig själv då. Eller hur?
Precis. Men jag kanske...
Jordens skapelse. And more.
Sticka in någonting emellan där.
Kör på.
För innan hon skriver Tirsa-profetian så ska hon ha... Alltså ungefär ett halvår innan Helges första fru Helen dör i den här väldigt skumma badkarsolyckan ska hon och Helge ha diskuterat det här om hon kan vara Kristi brud och att...
Och det är så innan år 2000.
Hon Kristi brud. De köper en ring från guldfynd som de liksom gör någon slags inskription i.
Hon gillar guld väldigt mycket.
Hon älskar guld.
Mm.
Hon är som fan sjöjungfrun där i den här lilla grottan.
Ja, bara med en gaffel i guld.
Hårdar fan guld och juveler.
Mm.
Men det är fan man gillar. En sån riktig skata gillar den som glimmar.
Mm.
Härlig är hon. Mm. Nej, men då skaffar hon en ring från guldfynd där. Och de har en liten hemlig ceremoni, hon och Helge där.
Mm.
Hon går en liten promenad. Hon behöver liksom gå lite för sig själv där med Gud då. Och liksom bara, okej, nu landar vi i det här fantastiska då, att jag är Kristi brud. Kommer tillbaka. Och då är det en grej. Sen visar det sig att Helene kanske inte riktigt köper den här storyn.
Ja, just det.
Helene är lite kritisk till Åsas idéer. Ja. Ett halvår senare är Helene död. Det är konstigt. Men, hur som helst.
Helene. Du såg det inte komma, men så här i efterhand alltså. Och jag tycker så synd om henne, för hon var också, också jätteung och bara verkar vara en sån riktig typisk bara, nu vill jag flytta till den här församlingen och ha det mysigt med min man och mina barn.
Ja, och hur fan blev det?
Och att man då är den rimliga som bara, nej du för fan inte Kristi, sätt dig ner. Och
så blir man mördad. Då blir man mördad, eller ja, förmodligen. Mm. Hon blir mördad, så kan vi väl säga.
Mm.
Nej men så det, och sen så efter Helens död, då efter att Patrik har profeterat att Åsa ska nog hem snart också kanske.
Just det.
Då sätter hon sig ner och skriver det här.
Mm-hmm.
Då börjar Jesus prata till henne. Fantastiska saker, säger han.
Mm, ja.
Kör!
Verkligen. Den 13 mars nämligen så lovar Jesus att hans och hennes ord är likvärdiga.
Ja, ja.
Kom ihåg att dina ord har makt precis som mina.
Mm.
Och säga det till en församling. Det är en rätt bra strategi för att vara så här, nu är det jag som bestämmer, tror jag, va?
Ganska så.
Mm. Mm. Så sen dess så gäller Åsa Waldaus ord i församlingen för att vara ett med Jesus, och därför så lyder man henne.
Mm. Ja. Alltså, mm.
Och i egenskap då av Åsa Waldaus himmelske make så kallas Jesus för...
Sexy Jesus.
Ja, nej, hon kallar honom för... Vet du det här?
Dodjadid.
Ja, Dodjadid.
Klart jag vet.
Dodi och Jadid betyder tydligen den älskade på hebreiska.
Mm, så och, genomtänkt.
Och hon kallas Tirsa, eller drottning Tirsa. Lite beroende på hur nära man är henne, tror jag. Det namnet är hämtat från både Gamla Testamentet, där Tirsa är en av fem arvtagande systrar på något sätt, och i Höga Visan då, som är en drottningstad, som heter Tirsa.
Just det.
Åsa nekade genom hela fallet 2004 då att hon skulle ha någonting med den här saken att göra, och att hon ens skulle vara Kristi brud. Hon sa
nej,
bara,
precis. Hon bara, jag skrev inte detta.
Mm.
Skrivet på hennes dator.
Mm.
Ja.
Men hösten 2016 faller allt för Åsa. För då kommer det fram att hon har haft en sexuell relation med en pastor i församlingen. Var det han som heter Urban?
Urban Fält.
Det var han som heter Urban Fält.
Det här
för han är ju den liksom coola pastorn. Han med motorcykeln. Han som också utnyttjar andra kvinnor sexuellt på ett ganska vidrigt sätt.
Ja.
Har blivit polisanmäld för det.
Precis. Om ni har sett
Uppdrag granskning
har... så är han blurrad. Men...
Precis. Och det är det jag nästan hämtade ifrån. Och sen satt ihop. Jag vill säga så här. Vi vet inte om Urban har gjort det här. Det måste vi säga.
Men tror det.
Man får tro vad man vill. Men vi har liksom inte mer beläggen att församlingsmedlemmar säger det. Och han nekar till att det ska ha varit så att det var påtvingat. Nej. Men han har uppenbarligen varit i en ställning där de har varit i en beroende position till honom.
Ja, och han har varit svintajt med Åsa.
Mm.
Vilket är också Helge jättetajt.
För han har ju varit en... Men jag vill bara säga det för att det är, så här, det är svenskt, det är lite för nära. Det händer nu.
Aha.
Jag vågar inte...
Nej.
Utan snälla anmäl mig inte för förtal, för jag vet inte vem Urban är eller vad han har gjort. Okej. Okay. Hur som helst.
Det, men han har långt hår och motorcykel.
Det har han.
Så mycket kan vi säga.
Han är en karismatisk ledare, det tror jag vi kan säga. Mm.
Ja. Lyktstolpar.
Urban har då alltså varit en av Åsa Waldaus lyktstolpar. Lyktstolpar är olika män som hon tycker... Eller som hon har som ställföreträdaren Jesus.
Ja, precis. Som kan kanalisera den här sexuella kärleken.
Ja. Yeah.
Så.
Eller bara finnas där. Alltså så här, vissa kan ju vara bara motsvarande en pojkvän, fixa käk. Alltså jag tror liksom att hon bara haft dem till olika saker.
Ja,
hon har varit lite smartare. Nästan
och
alltid.
Också typ så här, ganska mycket så här, typ renovera hemma hos henne. Typ.
Exakt, så hon har haft lite olika. Alltså beroende på vad någon kan så har hon fått göra olika saker. Men ofta har
som
varit
Jesus
sexuellt.
Ändå vill göra för henne.
Mm. Så hon har ju också gjort samma sak som Urban då i princip. Ja, det framkommer också att hon och andra pastorer har misshandlat församlingsmedlemmar och hållit dem i närmast slavliknande förhållanden. Många av dem.
Hon vad har också, de gjort? Liksom, bitit lite, dragit håret, örfilat, lite sådana grejer.
Ja, alltså verkligen. Hon har ju slagit någons huvud mot så här hårda kanter och sånt där. Hon har ju verkligen kört. Nej, men vissa de fick ju ställa upp sig och så skulle de få slag i ansiktet. Och om man ryggade tillbaka så var man... inte lojal till Gud.
Nej,
och så.
Gud gillar att spöa folk. Det har man läst i Gamla testamentet också.
Mm. Mycket den grejen. Och hon ska ha fått väldigt mycket guld och pengar och som hon kallar gåvor av olika slag.
Ja, precis.
Men det är det som är grejen. Det är
resor
lite
Mozart också. Hon får mycket.
Ja, just det. Resor och shopping.
Jävlar vad gött hon har det. Mm.
Ja, fruktansvärt.
De masserar henne, du vet. De gör manikyr och hela den här... Hon är som en jävla drottning Tirsa.
Ja, det är hon verkligen.
Oh,
det är helt korrekt. Jag vill också nämna pastor Peter Genbeck, för han är... Jag får inte nog av pastor Peter Genbeck. Jag vet inte vad det är. Jag vill bara
Vänta
veta
nu.
Mer.
Nu måste jag bara se hans face framför mig. Vem
det
är
han som är lite, det är han som är presskontakten nästan jämt.
Ja.
Han är liksom lite snoppig i ansiktet. Alltså så här,
lång. Han ser verkligen snoppig ut.
Mm. Mm. Han har haft liksom skägg i olika omgångar och sådär.
Ja.
Är ganska lång, alltså han pratar med deras dialekt men från värmländskt perspektiv. Han har varit väldigt högt uppsatt och han har nu gått, han var en av dem i uppdraggranskning som bara, ja, jag har varit ledare för en sekt och jag har misshandlat folk och jag har ljugit. Men han är fortfarande, tycker jag, nästan obehaglig, men alltså härlig. Jag skulle vilja att... Peter, om du lyssnar på det här, vill du vara med? Du kan vara den killen förutom min man som fick vara med.
Jag dör.
Mm.
Det kan jag avråda dig bara.
Varför?
Friend to friend. Nej, jag vet inte. Jag bara känner mig inte trygg med att han kommer hit och liksom är.
Jag tror jag kan hantera pastor Peter Genbeck. Men det är så, ja, jag tycker att det är så spännande med hans
famous last words.
Exakt. Ja.
Men okej.
Okay. Men också för att jag vill att folk ska bli upprörda igen. För att jag var jättesjuk och hade med Johan och folk blev så sura för att jag hade min kille.
Men get bara, over it!
Men också att man bara, jag gör inte den här podden för din skull, jag gör den för min skull. Jag gör vad fan jag vill. Och nu var jag jättesjuk och snäll.
Hör ni det? Hon gör vad hon vill.
Exakt, jag gör vad jag vill. Nej, men jag tyckte bara, nästan lite inne på att ha med 1000 killar bara där. Som en sån trotsig unge. Ja, men det är i alla fall det. Mm...
Genbeck.
Nu.
Honom var du lite het på alltså. Mm.
Okay. Nej, inte, absolut inte het på. Utan jag tycker liksom bara att han, det är så spännande för han har varit den som varit tvungen att hålla uppe liksom utåt och varit så himla...
Visst. Och han erkänner ju också då att han har ljugit.
Ja, så när han är med liksom i uppdraggranskningen och bara, jag ljög, vi var en sekt, då var jag så här... Alltså att det blir så spännande för mig. Och att jag gärna vill...
Jag har väntat på det här uppdraggranskningen. Alltså det här har jag väntat på i 14 år.
Ja.
Att det äntligen ska liksom...
Det var så starkt. Ja. Men vet du vad jag var besviken på med uppdraggranskning-grejen? Det var att man hade ju väldigt gärna sett att de frågade lite mer så här... Okej, men morden då?
Mm.
Vad fan var det som hände där?
Ja.
För det gjorde de inte.
Nej.
Utan det var mycket så här... Har ni varit en sekt? Ni ljög för oss journalister. Man bara... Mm. Ja, men vet ni, för oss andra är inte det värsta grejen.
Men, det finns en förklaring till allt. Och jag skulle säga i det här fallet, varför vi inte har fått veta vad som hände på riktigt. Police cover up! Oh my god.
Varför grejen är att Kenneth Ågren i Uppsala, från Uppsala polisen, har ju alla år sagt, det finns mer här. Om det är någon som vill prata så finns jag här, för här finns det ju mer. Jag tror inte att, och han har varit så jävla skeptisk till Åsa Waldau också.
Ja, men alltså många utredare vittnar ju om att de blev stoppade från att göra vissa utredningar i det här fallet uppifrån. Mm. Vem var polischef i Uppsala under den här tiden?
Göran Lindberg.
Oh,
just det.
Som vi alla minns som den härliga Kapten Klänning.
Mr.
Säga,
Crazy Pants Göran Lindberg.
Ja, alltså äckelsnusket himself.
Ja, alltså textbook 1A snuskgubbe.
Ja, fruktansvärd.
Mm.
Hemsk.
Mm. Alltså, textbook 1A nästan seriemördare.
0%.
Ja, gud ja. Mindre.
Så att det skulle vara fuffens liksom, på högre nivå i det här fallet, det känns ju inte helt orimligt när man vet det.
Nej, men
vad som var högsta höns i. Ja.
Mm.
Fy fan vad sjukt.
Ah, ja. Okej, okay, men du, Karin, do your thing. För du har med.
Vad blir det för mod?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.